Här börjar Tusen och en natt, översatt från arabiska av Einar Ekstrand, inläst av Sofia Watts för Saga Egmont. Kung Shahriar och Shahrazad. I Allahs, den allsmäktiges, allbarmhärtiges namn, prisad vare Allah, den välgörande kungen, världsalltet skapare, Herren över de tre världarna, som upprest himlavalvet utan pelare och brett ut jorden som en bädd därunder. Prisad vare också han som styrt förgångna släktens öden och låter dem tjäna våra dagars människor till lärdom, varning och ledning i deras levnadssätt. Det berättas, men endast Allah är allvetande, liksom allhärskande och allgod, att för länge sedan levde en kung av sassanidernas ett, som härskade över Indiens och Kinas öar. Hans namn var Shahriar, och han hade gjort sin yngre bror, Shah Zaman, till härskare över Samarkand. Bröderna regerade med klokhet och rättvisa, var och en i sitt land, och deras undersåtar njöt av fred och välstånd. I 20 år varade detta tillstånd oavbrutet, men sen började den äldre kungen längta efter att få återse sin yngre bror. Han skickade därför sin storvesir med brev och dyrbara gåvor till Shah Zaman för att bjuda in honom till ett besök. Shah Zaman tog med glädje emot den äldre broderns inbjudan. Han lät genast skaffa en mängd dyrbarheter, såsom praktfulla tyger, eldiga hästar, vackra högbarmade tärnor, och med allt detta, avsett som gengåvor till sin bror, reste han från Samarkand. Men vid midnatt insåg han att han i slottet glömt kvar en sak som han måste ha med sig, så han återvände i tysthet och klev in i sitt sovrum, där han fann sin hustru, drottningen, i armarna på en vedervärdig och nedsotad kock. Vid denna syn svartnade det för hans ögon, och han tänkte att detta kunde ske innan jag nätt och jämnt hunnit utanför staden. Vad skulle då den simpla kvinnan inte tillåta sig när jag är borta i fjärran land? Han drog sitt svärd och dräpte både sin hustru och kocken. Därefter lämnade han slottet och reste utan uppehåll tills han anlände till sin brors huvudstad. Kung Shahriar lät smycka hela stan och ställde till ett präktigt kalas till hans ära. Men då bröderna stod inför varandra kunde den äldre inte undgå att märka att den yngre såg blek och förstörd ut, och han frågade honom vad orsaken var. Shah Zaman ville dock inte berätta sin hemlighet, utan skyllde på resans besvärligheter och mödor. Några dagar efter broderns ankomst sa kung Shahriar till honom: "Jag åker ut på jakt idag. Jag önskar att du ville följa med mig. Det skulle muntra upp dig och skingra din dysterhet." Men Shah Zaman, vars tankar fortfarande kretsade kring hustruns missgärning, vägrade och ursäktade sig med att han inte kände sig frisk. När kungen begett sig iväg och hans bror blivit ensam i den del av palatset som han bebodde, slog han sig ner vid ett av gallerfönstren som vette utåt den praktfulla lustgården. Och här satt han länge försjunken i bittra tankar, grubblande över sin hustrus otrohet, och brännande suckar hävde hans tunga bröst. Medan han satt där öppnades plötsligt en hemlig port där nere, och 20 unga slavinnor, tillsammans hans brors hustru, trädde ut i trädgården. Drottningen var ett under av skönhet och behag, och hon rörde sig likt en lätt smidig gasell när hon skyndade fram till den uppfriskande bäcken. Shah Zaman drog sig tillbaka från fönstret, men lämnade inte det utträdande ur sikte. De gick fram i lustgården till en fontän med en stor vattenbassäng. Här kastade de av sig kläderna, och se, 10 av dem var kvinnor, kungens bihustrur, och de andra 10 var vita slavar. De ordnade sig parvis, men drottningen, som då blev ensam, ropade nu med hög röst: